A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Kamratpodden 4 meter. Jag heter Fritz Fritzson och mitt emot mig på andra sidan bordet där vi sitter och spelar in den här podcasten sitter Anders Sparring.
Hallå, hallå.
Hur är läget?
Det är bra, jag är lite ont i huvudet faktiskt. Jag vet inte fan vad det beror på. Antingen är det TBE eller så är det att jag måste ha nya glasögon.
Ja.
Jag röstar för alternativ 2.
Precis.
Av flera skäl.
För att det känns lugnare.
Ja, det känns inte lika oroväckande. Det är klart det är dyrare med glasögon än TBE, tänker jag kortsiktigt.
Mm.
Men långsiktigt kan en TB kosta en årslön. Minus då det man får ut från sjukförsäkringen.
Vad är symptomen på TB? Kan man få hjärnhinneinflammation?
Ja, det är väl hjärnhinneinflammation. Nackstillhet, yrsel tror jag.
Mm.
Kräkningar, väldigt ont i huvudet.
Mm.
Jag har mest ont i huvudet. Lite känsla förkylning också. Men framförallt...
Jättesug efter påskmust i den.
Ja, på TB.
Ja. Jag sa påskmust bara för att det står en flaska med påskmust där.
Är du sugen? Jag kan hämta den.
Ja, kan du göra det?
Vill du det på riktigt?
Ja.
Den är från i påskas.
Ja, hämta den.
Ja.
Ja. Medan Anders hämtar påskmusten så kan jag börja med pluggrundan. För torsdagen den 3 oktober så kör vi vår stora kvällens... då kör vi, vad ska man säga, det är höstens stora begivenhet. Vi ska livepodda och köra stand-up på Bonnenbar. Och vi kommer kanske bjuda in någon gästartist.
Ja.
Slash komiker också. Det är, ja. Vi återkommer till det.
Ja.
Men köp biljett på biletto.se eller osliva.com. Och är du Patreon till 4 meter så går det gratis om du mailar oss. Och Patreon, det blir man genom att gå in på...
Patreon.com/4 meter. Och då är det alltså inte slash att man skriver slash utan det är snedsträck 4 meter.
Just det.
Och det är ganska många som har hört av sig, ska säga, och till och med någon som med andra halsen har frågat, finns det biljetter kvar? Ja, det finns biljetter kvar. Men man ska inte känna sig allt för säker på den saken när det börjar dra ihop sig.
Hade det här varit en hemsida hade det stått fåtal i orange.
Ja. Fåtal betyder med, typ så här, vi har sålt ut 25%.
Ja, precis. Den där biljettpsykologin, den är ju intressant.
Ja.
Men du har ju börjat träna redan. Du var ju på och körde stand-up i
förrgår. Onsdag då, på Isak Wahlbergs klubb CBCC, eller Carl Bildt Comedy Club. Passande nog så var det samma dag som Hanif Bali hade gått ut och angripit Carl Bildt och sagt att han inte har gjort någonting rätt som utrikesminister någonsin.
Mm.
Så att vi använde inte det. Jag höll mig faktiskt väldigt mycket till det skrivna materialet.
Men du, var det kul?
Ja, det var skitkul. Jag var väldigt, väldigt väl förberedd. Och det intressanta var att jag, sen du liksom kläckte idén om den här uppesitt, eller vår live-podd med stand-up efteråt, för det är i transparensens namn att säga att det var du som kläckte idén. Så jag kände liksom en viss så här nervositet, men inte så här supermycket sug efter att köra stand-up. Och det fick jag jobba med också inför den här grejen hos Isak. Men när jag 2 dagar innan gick igenom vad jag skulle göra och också hade lite så här sms-konversation med en kompis som sa det där är inte kul, det där är inte kul, då började jag känna hur någonting vaknade till liv. Jag fick liksom lite så här en positiv järnhaltig smak i munnen, så jag var väldigt peppad faktiskt och gjorde en så här bra föreställning med perfekt uppladdning. Ska jag dra uppladdningen? Kvällen innan gigget så skrev jag ner och bestämde vad jag skulle köra. 2 timmar innan så var jag fortfarande på arbetet. Då hade jag skrivit ut det och gjort några pennanteckningar. Sen gick jag runt för mig själv och gick igenom materialet på golvet och tajmade det. Upptäckte att det kom hamna någonstans på 7 minuter, jag hade 8. Sen tog jag en arbetskamrat och gick ner på Sum Franciskaner på Skeppsbron och jag åt en stekt sill med potatismos och stekt strömme med potatismos och tog en tysk ofiltrerad öl, stor rackare. Min arbetskamrat drack 2 ofiltrerade, men jag avböjde bestämt både det och snaps. Sen så skildes vi åt, vi kramade om varandra, jag gick tillbaka till min arbetsplats och hittade en cigarett. Sprang ut på innergården där och huggde tag i en kille som hade en tändare, rökte cigaretten. gick upp på golvet och körde igenom materialet en gång till, la det bakfickan, promenerade hela vägen från Skeppsbron upp till Folkungagatan till No Name Bar, och där mötte jag Johan Hurtig och Jonas Strandberg, som kunde inte ha mött bättre personer, för de var så himla positiva och lovebombande. Och sen så tillbringade jag första akten sittandes i övre utrymmet, för det gick inte att vara där nere på grund av hettan. Men typ efter paus gick jag ner och satte mig och genomgick då en väldigt härlig och varm 8-minuters period under Isaks uppvärmning av publiken. Och kände inte så mycket nervositet faktiskt. Jag gick också igenom materialet någon gång igen i huvudet. Och sen så kände jag att nu får det bära eller brista, och lägga pappren åt sidan, sticka upp på scenen och lyckades börja med att köra skämt på uppstuds som kom i stunden. Som handlade om den låga takhöjden i lokalen. Och märkte att jag fick publiken med mig rätt bra. Och så körde jag mina 7 minuter med så här, du vet, kunde njuta av att vara kul och ta pauser utan, och glömde ingenting och kunde gå på en applåd. Så det gick ju bra. Mm. Men det var en bra preparation innan.
Underbart.
Men du, får fråga dig en sak. Om du skulle liksom beskriva din stand-up, vad det är för typ av, vad du har för typ av humor eller hur du tematiskt skämtar, hur skulle du beskriva den då?
Jag tycker det är bland det svåraste som finns.
Ja.
Men till viss del skulle jag vilja säga att min humor är observationshumor.
Ja.
Att jag tar någon grej. Alltså jag har ju en rutin om mixologer till exempel.
Mm.
Och då är min utgångspunkt är att det är liksom töntigt att man kallar sig mixolog när man egentligen är bartender. Och hur jobbigt och irriterande jag behöver stå och vänta i en bar på att någon ska blanda en drink som tar 8 minuter att blanda när man bara ska ha en öl.
Mm.
Och det är väl observationshumor.
Vad tror du är upprinnelsen till det skämtet? För jag har en idé om att du går igång på ordet mixolog, att det passar dig,
ja,
att prata om mixologer.
Jo, men alltså egentligen så är det väl inte så att jag tycker det är så. Det är liksom inget så här brott mot mänskligheten att hitta på ett litet fräckare ord för någonting.
Nej.
Men så det är inte så att jag går liksom och är superirriterad över det. Men det är tillräckligt töntigt för att det ska bli kul ändå.
Mm.
Och kanske att jag förställer mig lite grann. Att jag gör mig själv lite grann mer till en man av folket.
Ja, precis. För att annars så jag ska, om någon frågade mig vad kör Fritte för humor, ska jag säga att din humor är lite akademisk.
Mm.
Och det var därför jag menade att du använder ett typ av svåra ord där man kombinerar bokstäverna X och O,
okay,
och G och O och L. L och O och G.
Mm.
Att den är studentikos utan att vara töntig.
Mm. Men vad är studentikos för dig då?
Ja, men studentikos är väl egentligen en humor som har sin upprinnelse så här. Studentikos humor kan aldrig vara satirisk eller politisk, utan det är snarare en humor som springer ur ett flams.
Mm.
Och ett tramsande och flamsande.
Mm.
Typ så här, det finns den här klassiska spexet som Tage Danielsson och Hatte Furuhagen gjorde på Uppsala universitet.
Gustav Vasa.
Ja, i Fara i Mora.
Mm.
Där de till exempel hade...
Eller Skrid i natt, va? Eller nej?
Nej, Skrid i natt låter som ett Hasse Alfredsson projekt,
ja,
fast jag kan ha fel. Mm. Men där de till exempel hade uppdraget åt varandra att hitta ett fungerande rim på Garmischparken Kirchen.
Kirchen.
Mm. Och det tror jag är väldigt mycket en studentikos grej, att försöka gå så långt ifrån det centrallyriska som möjligt. Fast jag har inte förberett mig på att svara på den
frågan. Nej, jag satte det lite grann på kanten, va?
Ja.
Nej, men för anledningen till att jag frågade dig, för att studentkås är ett ord som man slänger sig med lite grann.
Ja, verkligen.
Att det är många som slänger sig med ordet studentkås,
ja,
utan att ha någon riktig definition på det. Och sen så är det många som kanske har någon idé om vad det är. Men jag vill bara, det är inte så att jag inte kan vara studentkås. Men det är bara det att jag måste bara veta vad det är i sånt.
Ja, men alltså jag tycker att man kan säga att humorgruppen Klungan också är i någon mån buskishumor.
Mm.
Därför att den bygger på att man gör karaktärer som pratar dialekter. Mm. Sen är det ju liksom, det är buskishumor, det är liksom buskishumor, humorns kristallchampagne. Liksom.
Men jag skulle vilja säga att det är liksom den perfekta morfen mellan buskis och Ionesco.
Ja, exakt.
Alltså absurdism.
Ja.
Det är en, liksom, det är absurdistisk buskis skulle jag säga.
Verkligen. Det är väl det som kanske den traditionella buskisen nere i Hallarna i Falkenberg. Är det Falkenberg?
Vallarna.
Vallarna. Varför säger Hallarna?
Hallarna, det är en roman av Zola, va?
Ja, men också en mål i Paris.
Les Halles.
Som är svinoskärmigt. Alltså den får typ Globen centrum och verkar cool.
Ja. Men den är ju byggd då på, alltså på samma ställe där de gamla Hallarna.
Ja, de var ju lite balla.
De var
ju
superskärmiga.
Mm. Men
kan man läsa mer om i Victor Hugos roman? Emil Zola är det,
de gamla herrarna alltså.
Ja.
De nya herrarna blir mer om man skulle, man läser, vad heter han, den här tokdåren, Michel Houellebecq.
Mm.
Han har säkert någonting, någon snubbe som går in och liksom försöker köpa en ny mobiltelefon i Hallarna eller på sneakers på Foot Locker för att han ska imponera på någon 16-årig brud. Vänta, du ringer min syrra, ska jag svara eller inte svara?
Ja, det tycker jag väl kanske inte.
Hallå Jenny.
Hej.
Ja, vi spelar in 4 meter nu.
Åh, ja. Gud vad kul.
Så, ja.
Jag ville bara höra om allt hur det gått med stand-upen.
Det gick jättebra.
Men
du kanske kan lyssna på avsnittet så berättar jag ganska perfekt hur det gick.
Ah, vad roligt.
Ja. Fritte är här också.
Hej Jenny. Ah. Hej Jenny.
Hej. Går det bra?
Ja, det går väldigt bra.
Ja. Vet du var vi är någonstans? Gud, vet du var vi är någonstans just nu?
Det är faktiskt Garmisch-Partenkirchen.
Vad är ni?
Garmisch-Partenkirchen, men det är vi ju inte. Vi är ju i Les Halles i Paris. Vi pratar ju precis om Michel Houellebecq.
Okej.
Kul. Vad är du för relation till Michel Houellebecq?
Förlåt, jag ska bara googla lite.
Ja. Men du ska ringa dig sen eller?
Ja, gör det.
Ja, hej då.
Hej, hej. Puss.
Puss, hej. Hej.
Ja, puss. Det är konstigt att jag säger puss också.
Ja, det där får,
där får vi klippa bort. Ja. Vi bipar den så här. Puss. Bip. Apropå Houellebecq så såg jag en bild av honom när han var på ett hotellrum med Gérard Depardieu i morgonrock med varsitt glas vin. Det var,
varför är det roligt?
Det är ju så fruktansvärt roligt för att alltså båda är så här enfant terribles. Alltså Houellebecq på sitt sätt genom sina utmanande romaner.
Mm.
Och som på något sätt tänjer på uppfattningen om moral och så. Mm. Och Depardieu, eftersom han är en sån konstig person som
dricker så mycket vin.
Älskar Putin och så
Ja, men de provocerar på varsitt sätt.
Ja. Men alltså Gérard Depardieu är ju, alltså om Tommy Körberg hade flyttat till Ungern och blivit kompis med Orban. Mm. Det är ungefär
varför
man ska få en känsla.
Det är som att man skulle morfa ihop Tommy Körberg med Samir och Viktor och Dan Park till en person.
Ja, och Edvard Blom.
Och Edvard Blom, ja.
Ja, de fyra. Ja. Det är en väldigt bra beskrivning av Depardieu, som han är nu.
Ja.
Men Depardieu på 80-talet, då får vi ju gå någon helt annanstans.
Ja, men det är lite som vi pratar om Depardieus fyra rum, kan man säga. Vi öppnar idag med Tommy Körberg-rummet. Depardieu, liksom, han kan föra sig, han går brak i ryggen, passar i kravatt. Och då öppnar vi Edvard Blom-rummet. Då öppnar vi Dan Park-rummet.
Men det är också det roligt att Gérard Depardieus fyra rum skulle kunna vara en roman av Houellebecq.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Men vad hade de gjort på det här hotellrummet då, Gérard och Michel?
Det förtäller inte historien. Det är bara fantasin som sätter gränserna av de man gjort där, eller hur? Badat.
Ja. Men du, jag ska säga angående varför jag kom in på Les Halles. Jag kommer inte ens... Just den här buskisen som de gör på Vallarna i Falkenberg, det den saknar är just absurdism. Alltså ett drag av Ionesco. Det som gör all konst lite bättre.
Mm.
Men som också gör att liksom berättaren måste hålla hårdare i story, måste förstå vart man är på väg tematiskt, inte bara i story.
Mm.
Det är väl det som gör att humorgruppen Klungan för alltid kommer att smälla högre än Stefan och Christer.
Men jag kom på nu varför en av anledningarna till att jag föraktar buskis lite grann också. Mm. Det är när de försöker vara lite så här samtidssatiriska, så blir det så fruktansvärt platt. När de försöker sig på igenkänning. För att när de bara har så här: Pagan! Jag såg under hennes underkjol. Hallå, sir! Då är det ju så här... Det är så här, det är liksom ett harmlöst folklustspel.
Mm.
Och det är ta någon på rumpan humor och det är prutthumor. Och det är Det är humorn i alldeles, liksom, alldeles nakenhet. Humor som den framfördes utanför en Lascaux-grottan för 25 000 år sedan. Det är ungefär, det har inte hänt så mycket.
Nej.
Och det är ingen kritik.
Nej.
Inte bara en kritik i alla fall, utan det är humor i, liksom, i all sin nakenhet på något sätt. Men sen när de försöker få in någonting, något så här... Hon har skaffat en smartphone! Åh, vad är det för gubbar?
Ja.
Det är emojis!
Ja, eller att man inte får säga han eller hon utan ska säga hen.
Ja, precis. Ja. Då blir det är det som jag tror gör en som gör så dålig.
Jag håller helt med. Fan, jag tycker det där var klockrent. Intelligent.
Tack, tack. Ska vi sluta?
Bra, tack för oss. Tack för den här veckan.
Jag känner inte att jag lyckas hålla den här nivån.
Nej, men det var bra. Du har säkert tänkt på det mycket. Men det är verkligen det som är distinktionen. Men det är lite också faktiskt att de skämtar ofta lite mer från höger.
Gör de det då?
Ja, men om du tittar på... Du kollar på en dokumentär som handlade om Fria Proteatern när de satte upp... typen av draken. De gjorde en revy uppe på Norrbottens järnverk. Och det var ju också buskis liksom. Och revy, nummerrevy. Men det blev politisk teater för att budskapet kom från vänster. Idag skulle man tycka att det var ganska mer roligt att de pratade konstiga dialekter och hade så här lösmagar, men då skrattade man ju åt förmannen och så här.
Men jag vet inte, på ett sätt är väl buskisen apolitisk, att den, men menar du att den blir politisk bara för att den på ett sätt tar oss med till en svunnen tid, och då genom bara genom det så blir den då lite sverigedemokratisk?
Ja, men måste den inte stryka sin publik medhårs?
Ja.
Och sitter det folk från ett KD och SD-bälte och tittar på humor, så måste man våga skämta om, alltså, att det kommer in en kille från Somalia som är på så, som bara folk från Somalia är. Liksom. Att det garvar de åt.
Men jag tror,
måste bli på hans bekostnad.
Men jag tror att många sådana här revyförfattare har ändå någon slags patos. Att de skojar kanske om fördomar om att det kommer en svart kille till byn.
Mm.
Och så, och alla, att folk har fördomar om honom. Men jag tror att Nu försöker jag verkligen freestyle här, men jag tror att de ofta skriver så att det liksom, att fördomarna kom på skam på något sätt, att de vänder och vrider på det. Så att jag tror inte att det är själva manuset finns någonting egentligen STL-kod, utan det är mer att det bygger på schabloner och stereotyper.
Men jag tänker att det handlar helt enkelt om att förstå vad publiken har för referenser och förståelse, vad det är. Till exempel att i Skåne så skulle man skämta om en stockholmare som svimmar när man säger grishals. Mm. Och så skrattar de inte åt sitt eget uttryck grishals, utan åt stockholmarens reaktion. Det var ju, det finns andra exempel
som
man benämner olika maträtter.
Och vi ska då berätta för lyssnare som inte är från Skåne att grishals är karé. Ja. Reskaré, det kallas för grishals.
Ja, vissa socknar, ju längre från havet man kommer, ju mer blir svinhals, tror jag.
Intressant. Ja. Den kartan skulle man vilja se.
Ja.
Och den kartan ser exakt som en sån här topografisk karta. Alltså,
karé, grishals, svinhals.
Ja, alltså karé vid kusten och sen så är det grishals och sen så är det svinhals.
Alltså, det är bara
uppe på Söderåsen.
Ja,
precis. Hals.
Hals.
Men du, har du märkt att vi har nya mixtativ?
Ja, de är proffsiga.
De är inte dyra, men jag experimenterar lite med olika uppsättningar. För ibland känner jag att de här kondensatormickarna vi använder, att de är lite känsliga.
Ja.
Att de tar upp ganska mycket rumsklang. Och det här är sådana här vanliga stand-up-mickar, sådana här SM58.
Ja, men också att de här kondensatormickarna gör att man inte kan ta upp mobiltelefon utan att det blir störningar. De här kan man ju faktiskt...
Så det är perfekt, man kan sitta och surfa medan man poddar. Så att man ständigt är lite frånvarande.
Ja.
Men det är lite roligt, jag är med i en grupp på Facebook som heter Podcastbubblan.
Jaha.
Som är en grupp för poddare. Jag kan bjuda in dig där
gärna
också om du vill. Men det är intressant vad folk skriver om där.
Okej.
Okay. För det är så här roligt, det är väldigt lite om innehåll.
Jag kan tänka mig det.
Ja, det är jättemycket om teknik. Ja. Det är jättemycket om olika så här, hej, jag ska starta en podd, vad ska jag använda för utrustning?
Ja.
Och då folk, det är mycket, mycket så här, speciellt då killar som så här, men vad tror ni om det här? Så här, Rodecaster Pro.
Ja.
Det är ett nytt mixerbord för podd och så där. Och liksom olika mikrofoners så här, specifikationer.
Ja.
Och är det inte det, då är det andra frågor som till exempel... Har ni tänkt på varumärkesregistrera ert podds namn? Och så är det någon podd som har typ 70 lyssningar i veckan. Alltså som inte, du behöver inte bry dig om det. Eller har ni tänkt på hur funkar egentligen det här med musik och sådär? Får man spela någon musik eller måste man stimma allt? Och så samma sak där liksom. Du har 100 lyssningar i veckan. Inte en jävel som på Universal eller Sony som bryr sig om du spelar så här två takter ur Hooked on a Feeling. Liksom. Spelar ingen roll i liksom, överhuvudtaget. Det är mycket sådana här liksom detaljfrågor att folk på något sätt kretsar liksom så här nervöst kring innehållet för liksom det är ingen som vågar prata innehåll utan det är bara liksom utanpåverket som diskuteras.
Jag tänker att det är så man typ så neutraliserar Simon Gärdenfors. Man ska inte skrika till honom. Man får inte sjunga knulla barn. Man ska fråga honom om kondensatormickar. För då blir han direkt jättetråkig och jättesafe. Liksom. Fråga honom om det eller hur man lämpligast får ihop pengar till sin produktion. Är det Patreon eller är det Kickstarter som gäller? Ja. Så har man honom liksom lugn och ofarlig och liksom ointressant. Men om man säger så här, du får inte sjunga. Mm. Det hade varit det bästa om när det där hände att Elina Eksvärd hade lagt en fråga öppet. Är det någon som kan svara på frågan vilken mick jag ska ha till min inspelning? Eller jag ska göra en föreläsning och inte filma den. Då hade Simon kastat sig på det där och liksom glömt bort att producera humor.
Ja, det är intressant. Intressant. Ja. Men,
podcastbubblan.
Ja.
Ja, den vill jag gärna vara med i.
Ja, men det är bara att ansöka, tror jag.
Vad gulligt de här poddarna som bara har 70 lyssnare som ändå liksom är inne och... Men var annars skulle man så att säga få vara poddar om inte i
bubblan? Nej, men det är självklart. Ja. Alltså, och alla frågor är berättigade. Det är jättebra. Det är, så här, det är väl kanon.
Ja.
Men det är på något sätt så symptomatiskt.
Ja.
Ja, det handlar så lite om hur, liksom, hur man berättar.
Ja.
Eller hur gör ni när ni pratar om det och det? Hur lägger ni upp det liksom narrativ?
Och har du testat någon själv att lägga in en mer brännande fråga?
Nej.
Du har inte det?
Jag vågar inte.
Det hände en ganska jobbig grej i min bekantskapskrets. Sådär.
Någonting som inte ens har med poddar. hur gör ni när er fasta har gått bort? Mm. Spelar ni in som vanligt då? Eller har ni en veckas uppehåll?
Det låter att jag kommer få mycket svar på den också.
Ja.
Särskilt de här 70 poddars.
Ja, precis.
Vi kör som vanligt för att inte tappa de lyssnare vi har.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, jag tänkte skriva några återkopplingar från förra veckan.
Ja.
Jag skickade ett sms, eller jag lovade att jag skulle ta reda på om Perlin kände till Louis C.K.
Mm.
Och då så mejlade jag till en väldigt skicklig animatör som heter Lasse Persson. Som är, man säger han är väl Perlins arvtagare eller han som kan förvalta arvet på pennfilm och göra det lika bra snyggt som Per. Mm. Han är otroligt duktig. Så jag skickade ett mejl till honom.
Mm.
Och jag tänkte bara liksom... Att ni som lyssnar på 4 meter har rätt att veta hur det ligger till med frågan om Per känner till Louis C.K. eller inte.
Det är mycket lösa trådar annars i den här podden, tycker jag.
Det är för mycket lösa.
Så jag uppskattar verkligen att du följer upp det här.
Ja. Ja, och då så skrev jag, kan bara säga att det jag skrev var hallå Lasse, hoppas allt är bra med dig, vilket jag tycker är en bra öppning på ett mejl.
Ja, det tycker jag. Den är kanon. Den är klassisk.
Mm.
Men den är familjär men utan att bli kletig, tycker jag.
Ja, men också för att ta ner något av det surrealistiska i frågeställningen som kommer. Så. Jag tar ju en risk.
Ja, det gör du.
Han kan ju ha precis fått reda på att han har liksom en terminal cancer, snabbt verkande, och kanske inte ens har tid att läsa mina mejl.
Men då tar man ju risker varje gång man ringer. Eller
ja, verkligen. Men just det där, man börjar med att hoppas att allt är bra med
Den.
Sen, kort fråga, kolon. Jag och en kompis pratade om Parolin och huruvida han känner till den amerikanska komikern Louis C.K. Vi kom inte överens. Vad tror du? Har det så bra, Anders?
Det här gillar jag.
Är det poddguld?
Nej, inte poddguld. Jag, inte än.
Nej. Jag vet inte om det blir poddguld heller. Hej Anders. Och nu är det spännande då. Jo, det är bra. Så skönt. Och sen så lite så klurigt och humoristiskt svarar han. Din frågeställning har jag alls inte reflekterat över. Det enda jag tror mig vet är att Louis C.K. inte diskuterades på fikapauserna på Pennfilm. Men Per kan ju för allt i världen känna till honom ändå. Han är tämligen bevandrad i komisk film, även från 10-talet. Och då ska man säga att Louis C.K. är ju också producent av tv-dramatik. Mm. Så det är ju inte helt fel tänkt, även från 10-talet. Per är mycket rolig, men kör inga stand-up-stunts. Så där till vardags. Bästa hälsningar, Lasse. Så där tycker jag ändå att hans svar låg helt i linje med vad jag...
Ja, att Parolin är... Kanske jag har lite koll då. Jag tänkte på... Framförallt så tänker jag på serien Louis som Lucy Kay producerade, skrev och spelade huvudrollen i.
Ja.
Som han gjorde några säsonger av.
Ja.
Där han egentligen gjorde allting själv. Han finansierade väl egentligen allting också, tror jag.
Det känner jag inte till, men nej, behövde han finansiera? Var det ingen som ville betala för det, tror jag?
Jo, men det gick ju på någon kabelkanal. Mm. Om det var FX eller någon sån liknande. Men det som jag tänkte på med Louis var ju att den gick på någon... Alltså jag tyckte det var svårt att se Louis i Sverige om man inte laddade ner olagligt.
Ja, det är sant. Det är sant. Om man inte väntade väldigt länge och pusslade ihop avsnitten via YouTube, som jag har gjort.
Mm.
Det är verkligen sant.
Det kan jag tycka är lite tråkigt, för att jag gillade den serien väldigt mycket.
Ja, det tycker jag också. Den hade ju också det där som vi pratade om i början, liksom det liksom UNESCO-draget.
Mm.
Av att bryta, men han kunde bryta både form och tematik. Det bästa måste väl ändå vara när han blir förälskad i grannen, den ungerska grannen.
Mm. Vilken säsong är det?
Jo, jag tror det är andra säsongen. Mm. Och han har fått en ungersk grannfru. Hon är rätt snygg.
Mm.
Och han har varit, du vet vad jag snackar om, han är på väg hem med sin dotter upp för trapporna, hon har sin fiol med sig. Och så möter hon grannen och Louis är liksom, det här är min granne och det är min dotter, och hon får syn på fiolen. Ah, wait a minute, springer in, hämtar en fiol och börjar spela, något fruktansvärt vackert. Och Louis bara tittar på sin dotter och på henne, och sen tar dottern upp fiolen och börjar också faller in, och de spelar en andra stämma. Och sen så tar hon ner fiolen. Okej, goodbye, och går in i sin lägenhet. Och Louis säger så här till, nu måste du göra läxorna. Men jag vill bara spela fiol. Ja, men du måste ha något att falla tillbaka på också. Så här. Så är scenen slut. Det är lysande konst, den scenen.
Det är väldigt bra.
Ja.
Jag uppskattar det här avsnittet väldigt mycket när han giggar med John Rivers i Atlantic City. Kommer du ihåg det?
Nej.
John Rivers spelar på stora scenen och Lucy Kay spelar på en lite mindre scen, och John Rivers river ju den här teatern i Atlantic City med så här typ 4000 åskådare, och han kör för ett rum för kanske 400 personer, lite mindre så, klubbscenen, och det går så där för honom, och han tycker att han är lite för god för att vara en sån här underhållare i Atlantic City också. Och John Rivers,
alltså, Atlantic City ska man då säga, det är liksom lite som Las Vegas.
Ja, fast på östkusten.
Ja, just det.
Och John Rivers läxar upp honom och så här förklarar för honom att så här, artistlivet, det handlar om att respektera alla. Från killen som kommer och plockar upp disken på ditt rum till han som bokar det. Jag tror att det är någonting med att han inte vet vad den här killen som har bokat honom heter. Och hon liksom lär honom lite grundläggande respekt. Och sen slutar hela avsnittet med att de sitter efter gigget på. Och Louis C.K. försöker flirta med John Rivers och vill ligga med henne. Och så slutar med att hon går med på det. Och så säger hon, men du får aldrig berätta det här för någon.
Då är det underförstått att det här är lite dokumentärt då. Alltså.
Ja, det är ju dokumentärt. Jag tror att han har ju upplevt en del av den depressionen. Det är att vara på en sån här resort och köra och inte riktigt känna sig hemma och inte ha sin favoritpublik från Comedy Cellar. att han är, alltså att han är liksom, liksom utanför sin eget, sitt eget rum på något sätt. Och så det är nog sant, men det här med John Rivers är nog säkert påhittat.
Men
det
ja, men ju... tänker man, om man säger att en, du får aldrig berätta det här för någon, så blir det roligt eftersom vi ser det just nu hända.
Ja, exakt. Ja, ja det så är det. Och extra härligt då när, eftersom hon gick bort för, efter då, strax efter att det spelades in.
Men var inte hon ganska mycket äldre än honom?
Jo, jo, men hon var ju så här
80,
80 typ. Ja, ja, precis. Ja. Ja. Men det är det som är så härligt också. Men ja, att han trots allt på något sätt blev attraherad.
Det tycker jag också är bra. I att han väljer att han jag vill ligga med henne. Fast hon är 80 år. För det är ju inte vanligt att en man som är 45 vill det.
Nej.
Men det är, man kan förstå det också, hur man blir attraherad av liksom någonting
annat.
Det är
fint att han visar att han inte bara vill sitta och runka inför 25-åriga komikerkollegor.
Ja.
Utan att han också har andra,
att han också kan tänka sig att ligga med folk som snart ska dö.
Ja. Det är fint tycker jag.
Ja, verkligen.
Det är liksom bidrar till mångfacetterade bilder av Louis CK.
Ja, verkligen. Men han har verkligen varit, om man ska använda ett slitet uttryck, eller blivit väldigt transparent och naken då. Redan hans, egentligen som man tittar på hans stand-up, så, så visste man bara genom att se hans stand-up att han var en runkis.
Mm.
En flash runkis. Han har ju liksom gjort stand-up av hur han hur liksom nyhetsankare säger Libya, och han bara säg Libya igen och sitter och runkar framför tv, liksom att han liksom reenactat sin egen, så ja.
Så folk borde ha vetat.
Det kan vara en läxa att det som komikern pratar om faktiskt ibland är på riktigt. Det är inte bara ett hittepå-universum.
Ja. Så kanske Elaine Eksvärd har en poäng då med låten Knulla barn.
Ja, det var en bra återkoppling.
det var en bra och samtidigt dyster återkoppling, va?
Det täppte du till truten på mig. Ja, ja. Rejält.
Med kuk.
Men det är kanske därför som du... För det, jag ska säga, vi pratade om din stand-up, vad det är för någonting. Den är ju inte, den går ju sällan speciellt mycket in på vem du... Liksom, du är inte den här komikern som står och gräver i ditt, din egen byk, så att säga. Du har ju som du säger, observationshumor och skämtar om tekniska termer. Och första gången jag såg det så hade du skrivit en helt nyskriven rutin om medaljer.
Ja, just det.
Som var fruktansvärt rolig.
Ja, vad kul. Ja.
Ja, men det kanske, det är också, för jag är också sådär att jag inte så gärna pratar om mig själv, även om folk råder mig att göra det, för fan, prata om dig själv. Men man kan känna att det blir lite, kan bli nästan för mörkt.
Ja,
man kommer för nära benet liksom.
Men det är också, jag tycker det är svårt, för att alltså jag har ju vissa issues, det har jag såklart. Jag har ju ett neurotiskt drag att jag ibland alltså målar upp worst case scenarios innan saker har hänt. Att ibland så går jag på stan och så tänker jag på vad som ska hända när jag kommer in i en affär. Och så funkar inte mitt kort, och så är jag stressad och så blir det något tumult och så kommer de väktare. Alltså sådana här grejer kan bygga upp i huvudet, och så får jag liksom gå in och trycka på stoppknappen i mitt eget inre. Och det har jag försökt att skriva stand-up om. Och jag tror att det har gått ganska bra, men jag borde kanske nysta i det mer. Men förutom det, och förutom någon grej till kanske, så är det svårt tycker jag att skriva så här utlämnande grejer, för jag har, så jävla mycket har jag inte.
Nej.
Jag vet inte, det kanske jag har, bara att jag inte vågar inse det.
Nej. Har du hållit på mycket med impro?
Lite grann, men inte jättemycket.
Nej. För impro, det handlar ju väldigt mycket om, när man läser, det finns en teaterpedagog som heter Kit Johnston som har skrivit en bok som heter Impro.
Och det är han som äger impro teaterbegreppet.
Ja, han har ju trademarkat begreppet teatersport.
Okej.
Ja, han är liksom teatersportens UNESCO, och så att han har skrivit pjäsen teatersport, kan man säga. Och du kan inte spela teatersport om du inte betalar till honom. Men han har skrivit en bok som heter Impro. Den handlar väldigt mycket om hur rädda vi är för att framstå som galna och psykotiska. Att vi för improvisation bygger på spontanitet, och det som hindrar oss från att vara spontana är den censur vi sätter upp i huvudet. Och jag minns när jag höll på, för jag jobbade på Stockholms improvisationsteater i några år, och dels ledde kurser, men också själv gjorde improvisationsövningar. Och då kunde en övning kunde vara att bara stå mitt emot en annan människa och säga det första som kom upp i huvudet. Och då så lär oss Kit Johnston att här blir vi rädda för att säga något som skulle avslöja något om oss själva som vi inte vill att omvärlden ska veta. Ett exempel när han har får upp en person på scenen och ber henne nämna sig en frukt och hon bara helt utan tänkas för sig banan och rådnar jättemycket, men hon får hela resten av gruppen att asgarva. Och det är för att de i samma ögonblick förstår att banan är en omskrivning för penis. Mm. Liksom, och det där kan jag vara rädd för, att framstå som att bli för privat eller att avslöja någonting som jag inte vet att vill att omvärlden ska veta. Jag minns när jag höll på med impro, då var jag jätterädd för att säga könsord och liksom, om man stod och gav presenter till exempel, som det hette, man står och ger en present, här får du en present av mig. Mm. Åh, ett äpple, här får du en present av mig. Åh, en skiftnyckel. Att jag skulle råka säga bröst om jag stod och gjorde det med en tjej som hade stora bröst till exempel. Mm. Liksom, sådär.
Bröstkaramell.
Ja.
Men det där, jag, när det handlar om att improvisera inom stand-up, så först så var jag nog lite mer, när jag pratade med publiken, att jag var lite mer, att jag censurerade mig själv. Men sen tror jag släppt mer och mer på det. För att jag har insett att, det blir mycket roligare om jag bara är, om jag säger det som kommer upp. Men sen finns ju alltid rädslan att man ska säga något helt opassande. Alltså man ska säga en ordet eller någonting sånt där. Jag tror inte att jag skulle säga det. Alltså där, men det, jag tror ändå att man, hur liksom naken man än är och hur osensurerad man än är, så tror jag att man ändå har någon slags liten censurapparat som sitter där inne, tänker jag.
Mm.
Eller vad tror du?
Ja, det tror jag absolut. Det tror jag. Jag hoppas det.
Mm. Okej, okay, vi testar då. Se på mig och så säger du det första ordet du kommer att tänka på.
Banan.
det var för att vi hade pratat om det.
Ja. Ja, men säg det första som kommer nu.
Hål.
Ja, men det är ju snuskigt.
Ja.
Men det låg ganska nära mig. Att jag tyckte att det kan ju vara ett golfhål eller ett liksom ingångshål till en tunnel. Men det kan ju också vara liksom ett kroppsöppning.
Det kan vara liksom ett hål i ditt hjärta. Jag såg.
Jag tycker det är skitläskigt att göra den övningen fortfarande. Mm. Men jag vet också att jag, i början av min stand-up-karriär så gjorde jag den för mig själv för att komma igenom den rädslan. För det kommer, som du säger, det kommer sällan upp. Man har koll.
Ja.
Men det är så rädslan för att, att verka psykotisk eller som en sexualdåre.
Mm.
Den finns där på något sätt.
Mm.
Ja.
Det sexualdåre man är.
Ja, innerst inne.
Under all förnissan.
Ja. Allt man inte har tagit tag i. Alla frågor som man har besvarat med, så är det nog inte.
Ja.
Förra veckan så kom du med ett förslag på att vi skulle starta en ny podd som hette, vad skulle den heta?
Sponsorpodden.
Sponsorpodden, ja. Och jag har inte kunnat sluta tänka på det. Och då, det är såklart att man känner sig, vilken miljö skulle man vilja sitta och spela in en podd i? Vad blir det som bäst? Och då har jag testat på dig tre olika tänkbara miljöer där man skulle kunna podda.
Mm.
Min första idé är att gå in på Götgatsbacken, ligger en bokhandel som heter Hansson & Bruce. Mm. Eller Söderbokhandeln. Känner du till den?
Ja, absolut.
Ja. Alltså jag var inne där och köpte en bok nu och precis innan jag träffade dig, och det är väldigt mysig miljö. Alltså. Det skulle bli väldigt mysigt.
Mm.
Det är jazzmusik och det är så härligt som böcker precis. Man är verkligen omgiven av böcker. Och de som jobbar där är behagliga. De har skor som inte klackar och klickar mot golvet. Och pratar med mjuka, liksom tillfredsställande röster på något sätt.
Mjuka gummiskor.
Ja, mjuka gummiskor. Kunniga.
Mm.
Och en annan jävla bra grej med Hansson & Bruce. De bekräftar alltid det köpet man gör.
Mm.
Ja, det där är en bra bok.
Oavsett vad man köper egentligen.
Ja. Då skulle du ju kunna sitta längst in. För de har liksom en soffhörna där inne i barnbokshörnet. Och podda.
Ja. Men jag tänker mig att det låter mysigt, men att podden blir en helt annan när man sitter i ett rum där det också går runt folk. Att man blir lite mer försiktig kanske.
Ja, men
man skriker inte så mycket.
Nej,
det gör vi kanske inte nu idag.
Nej, men där får man ju verkligen inte tappa sin spontanitet.
Nej, exakt. Det är som en bra övning på det sättet. Ja.
Men det kan också vara att man kan lätt, vi tappar ju lätt tråden bara när vi tittar på varandra. Mm. Eller när någon mobiltelefon surrar till. Men man kanske lätt tappar tråden.
Mm.
Om inte de som, om man inte använder besökarna i butiken som någon slags publik.
Mm.
Men det är en tanke.
Mm.
Och självklart är det så att idén är att miljön ska påverka innehållet. Mm. Och det skulle ju kanske gå mycket mot ett litterärt avsnitt. Och så man skulle kanske kunna prata lite mer om Michel Houellebecq. Eller om den syriska poeten Adonis. Eller sådär. Ja, det är ett förslag. Jag tänker barnakuten på SÖS.
Mm. Alltså Sakska eller?
Ja, Sakska barnakuten.
Ja.
Mycket infektionssjukdomar där.
Ja. Skulle man då sitta och så här live kommentera alla barn som
kommer in? Ja, det kanske liksom, skulle...
Det finns inte alls några sekretessproblem med det. Hej, tjena, fyra meter, en liten podd här. För jag får fråga vad ditt barn kommer in för. Ja. Så här. Hon har ett jack, stort jack i huvudet som blöder. Så att, om du ursäktar mig. Får jag bara fråga ett par frågor till? Så känner du till Louis C.K.?
Eller kanske ännu hellre, känner du till Anton Magnusson?
Ja, precis.
Jag tror att folk skulle
du som har barn, känner du till Anton Magnusson?
Jag tror att folk skulle vara ganska benägna att svara på frågan. Ångestnivån är så fruktansvärt hög och behovet av att berätta är så hög.
Hej, ursäkta mig, vi sitter och spelar in Landstingspodden här. Skulle du vilja vara med lite grann?
Jag lovar att folk ska ställa upp. Ja. Alltså det ska man, har du varit mycket på akuten med Bosse?
Ja, en gång.
Mm. Men det är mycket väntan.
Ja, det är
ganska tråkigt. Mm. Och det är ett jävla vankande av han till någon sån selektautomat och köpa kexchoklad och försöka dels hålla koll på den här febern som går upp och ner och ser det värre. Ska vi åka hem? Ska skita i det? Eller ska man... Jag kommer att ge, det finns en... Sverige spelade en OS-final i hockey mot Finland var det, tror jag, när de vände ett 5-0 underläge till 6-5. Mm. Var det Finland de mötte då?
Ja, det tror jag.
Det hela den finalen såg jag på Saxska barnakuten. Från första nedsläpp till att Sverige hade vunnit. Mm.
Du gick dit bara för att få vara i fred. Det var mycket barn och fruar hemma. Så att jag tror att Alex, han har jättehög feber. Är du säker på det? Han känns inte så varm. Jo, men känn här. Men det här känns nästan som att du har värmt upp honom innan så att du ska känna det.
Känn just där.
Ja, men känn på magen här. Ja. Känn där. Men du har liksom lagt något varmt där innanför tröjan. För det känns lite så här som att det bullar ut lite. Ja. Nej, det där är han är ju svullen. Ja, låt mig få åka till Saxka nu. Herregud. Älskar du inte ditt barn? Eller vad fan är ditt problem, Mimmi? Alltså, taxin står här utanför och väntar. Alltså, liksom, han kan, vad som helst kan ju hända. Alex, kom igen. Jag bär dig. Jag bär dig ner till taxin. Så ja, det kommer bli bra. Så ja, Alex.
Ja, jag omvänder att han är jättesjuk, men jag vägrar. Jag sitter och ler.
Och Mimmi bara, men du, har du en påse med folk med dig?
Se att Fritte står nu på gatan. Men...
Ja, det fattar du väl. Liksom.
Måste jag stöd?
Vi är kompisar. Det är klart att han också bryr sig om Alex.
Och sen när man kommer dit så är det barnkanalen på. Bara, ursäkta, kan vi byta till TV3 här? Kan vi bara byta? Nej, det kan vi faktiskt inte.
Varför inte det? Ja. Vi har inte... Har ni inte TV3? Vad fan tänker ni på?
Jag har också suttit igenom ett helt derby mellan AIK och Djurgården som jag hade biljetter till, kan jag säga.
På Saxka.
Jag hinner nog till andra halvlek.
Mm. Ja. Stressen. Alltså stressen. Det ena då, dels stressen att ens barn är sjukt och dels stressen att man vill se matchen.
Ja, exakt. Ja.
Jag var ju på, igår så spelade Malmö Europa League-kval mot Bejehuda, Tel Aviv. Ja. Och, men så fick jag samtidigt en inbjudan att kolla på Titio på Skansen. Hon hade konserter och fick friplåtar. Mm. Så då funderade jag länge hur jag skulle göra. Mm. Men så sa jag liksom ändå ja till livet och tänkte att Titio på Skansen kommer aldrig igen. Och matchen kommer heller aldrig igen. Nej. Men det är så himla, himla, himla praktiskt att man kan streama matcher i efterhand. Så det gjorde jag, så åkte till Skansen, drack lite öl, kollade på Titio med kompis, åkte ner på stan, tog en öl till, tog tuben hem, klev upp i lägenheten och sen så fixade lite grann med olika bestyr. Sen satt jag med och streamade matchen.
Fan, vilken jävla lifehacker.
Ja, eller hur?
Men
och Malmö vann med 3-0.
Jag vet. Ja.
Det men så alltså, otroligt gött.
Alltså. Men du lyckades också hålla dig borta från att någon skulle liksom ringa och skrika. Mm. Fan vad kul att vi vann med 3-0.
Ja, men det som var bra var att liksom, 10 minuter in i konserten med 10 så dog mobilen.
Ja, soft.
Ja, det var så himla, himla bra.
Ja. Ja, fan. Ah, jag glömde ju bort att AIK skulle spela mot Celtic, vilket jag är jävligt glad för efterhand. För de torskar med 2-0.
Det är inte omöjligt.
Nej, det är inte det. Men,
alltså, vinner AIK med 2-0, då är det förlängning. Då kan vad som helst hända.
Absolut, det kan de kanske göra. Men, men jag tror att de vinner med 3-1.
Heja Gnaget.
Tack.
Jag kliver bort.
Tack. Men först min, och sen så ytterligare en plats att vi ska kunna podda på. Det är ju självklart på nere på Globens OKQ8.
Ja,
alltså det måste ja, vi göra.
Det måste vi göra.
Alltså det, de har ju också sån perfekt lounge miljö. Dels så har de en liksom en kafédel som är precis där vid kemtekniska och vindrutetorkaravdelningen som är med stora panoramafönster ut mot dels mot macken men också mot Globen och Tele2 Arena.
Och kan så bara en hel podd bara om vårt förhållande till 556.
Ja. Den måste vi göra. Jag var nästan på väg att föreslå att vi skulle sticka dit idag. Men det ytterligare så, eller dessutom så är det så att det är så fantastiska gummitassar på möblerna där.
Det är så jävla krispigt.
Så det är så perfekt krispigt ljud. Och jag känner nästan som att jag ska fan sitta och jobba på OKQ8 vid Globen alltså. Ja. Och där finns ju allt man kan behöva. Det finns ju kanelbullar och kaffe.
Men det är roligt om man hör så här. Det är ett otroligt ljudisolerad så här, man hör att de sitter någonstans och sitter och viskar så här, ursäkta kan jag hjälpa till med någonting här? Behöver ni, vi har några frågor så här. Och alla bara så här, han och sitter på Söderbokhandeln, nej och på Kota Globen.
Roligt.
Du Anders, vi ska börja runda av.
Jag
ska hem och laga aubergine-gratäng med mozzarella och parmesan.
Jaha, det lät så där gott. Du får sälja in det på ett aubergine-gratäng. Jag tror att ordet aubergine och gratäng. Det är alltså, säg en ratatouille istället.
Nej, men det är inte det.
Varför det är zucchini?
Det är en italiensk specialitet som heter typ...
Aubergine-gratäng.
Nej, men melanzane eller parmigiano.
Jaha, men säg det då.
Men tänk att du liksom, du torkar ut aubergine med salt så att det liksom det bästa försvinner. Sen så fräser du med olivolja och sen gör du en jättegod tomatsås med vitlök. Och sen så lägger du aubergine och mozzarella så här 50-50 bara liksom i en härlig form så liksom som är runt som är nästan som man gör en äppelkaka. Och sen på med tomatsås och sen så basilika så river du på svinmycket parmesan och så in i ugnen och
gratinerar. Fruktansvärt gott.
Supergott och sen så en liten kläm vitt i det.
Vilken vitt?
Det får väl bli något italienskt.
Ja, precis.
Jo, sen häller man in lite, man häller i lite av drickevinet i såsen också.
Ja.
Så det får puttra ihop lite.
Fy fan, det låter svingott. Men det lät inte gott första gången.
Kevt, man.
Men det var som du förra veckan pratade om Pom Anna, som också handlar om att varva någonting med fett och sås.
Min stand-up handlar om det, varva olika saker. Jag ska beskriva min stand-up. Jag varvar olika grejer så här. Ah, okej. Okay. Intressant. Det finns chockhumor, det finns observationshumor och så finns det liksom de som varvar olika grejer. Så lägger det i olika lager. Men det ska jag göra. Och du, vad ska du göra?
Jag ska nog käka middag med några kompisar. Jag vet inte, Mimmi skulle bjuda in några bekanta. Och jag tror kanske att vi ska äta några kräftor.
Mys! Och sen ska vi då köra en liten kort pluggis igen då. Då är vår live-podd /standupkväll på Bondenbar i Stockholm torsdagen den 3 oktober. Ja. Biljetter på oslipat.com där man kan hitta en massa andra roliga standupföreställningar. Och håll utkik på Anders Sparrings Instagram. Där kanske han annonserar lite hemliga gig innan dess. Också, möjligtvis. Eller också bara...
Planen är att jag ska hålla det superhemligt så att man, om man vill se mig så ska man komma till oslipat den 3 oktober.
Bra tänkt.
Ja. Är det 19 eller 20 det kör igång på oslipat?
Det kör igång 20.
Ah, då, bra. Ja. Då hinner jag hem mellan och fixa middag.
Perfekt. Du, tack för idag Anders.
Tack själv Fritte.
Ha det bra.
Hej.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.